God morgon.
Ja, god morgon.
Jag vaknade tidigt med barnen. De fick frukost, blev utfodrade med mjölk och lite bröd. Sen iväg till skola, förskola, full rulle, mycket att stå i. Och mitt i det här mammalivet då så får jag ju ett sms från dig.
Jag ville förklara varför jag blev lite sen idag.
Just det. Och emojin som du hade valt då i det här smset, det var den här huvudet med bandage runt. Och sen är smset ganska kort men koncist, helt i din anda så att säga. Det står bara: varning, tankestreck, är bakis, punkt, punkt, punkt.
Ja, men det blev en ganska sen kväll, om jag säger så.
Just det.
Och
det...
Så jag ville, ja, heads up så att säga.
Ja. Och det får man ju säga faller ju helt inom ramarna för vårt tema idag.
Ja, faktiskt. Som tur.
Som tur är.
Som tur är.
Du lyssnar på Stil med Susanne Ljung och mig, Samantha Ekman. Vi har ju sedan några år tillbaka levt med de här nya liksom sommarslagorden som typ hot girl summer eller brat summer. Och nu i veckan här i Sverige så har det pratats en hel del om en ny sån här sommarestetik. Man kallar den hot divorcee summer, alltså het skilsmässa sommarstil.
Inte förvånad.
Alltså jag vet ju att du är lagom intresserad av sånt här.
Ja, men helt ointresserad faktiskt av den här typen av hittepå-trender.
Helt ointresserad.
Ja, skjut mig.
Tyvärr så får jag medla då att du själv passar ju ganska bra in på den här trenden rent estetiskt. För det här handlar ju om estetik. Det är ju inte så att du ska skilja dig från Mats.
Nej, det ska jag inte.
Men du är ju så snygg att du ser misstänkt nyskild ut många gånger. För den här nya då trenden eller estetiken handlar ju om att bära lyxiga kläder, gärna linne, stora örhängen, det brukar du ju ha. Man ska liksom med sin aura utstråla då att man kanske har förgiftat sin exmake, man har en toyboy, katter, man gillar sex och sprit.
Okej, jag hör dig.
Ja. En slags kvinnlig frihetsarketyp. Och gärna då iklädd också cowboyhatt.
Katter, sex, sprit. Det låter oroväckande mycket som mig.
Sign me up, som du brukar säga.
Sign me up, exakt.
Men som sagt, du gillar ju inte de här lite ytligare sommartrenderna. Men det intressanta i det här, i den här estetiken, är tycker jag att det sägs vara en motreaktion mot en annan kvinnostil, nämligen tradwifen, som ju vunnit en hel del mark.
Och det fenomenet finns det däremot en hel del att säga om. Ja, men det har ju blivit större än bara en trend på sociala medier. Och det är ju de så kallade tradwifesen vi ska prata om idag. Därför att en av de mest omtalade böckerna i år handlar om just den här kulturen.
Vad är det för bok?
Ja, men den heter Yesteryear och är skriven av Caro Claire Burke, det är hennes debut, och snart, redan i slutet av juni, så kommer den här boken också ut på svenska.
Just det, så då kan vi vänta oss en sån storm av krönikörer som återigen börjar prata liksom om tradwife-teman. För folk älskar ju att prata om såna här kvinnoestetiker.
Och det kan ju låta lite tjatigt med tradwives, lite tradigt kanske, men jag tänkte att vi skulle vara ahead of the curve och berätta lite om den här boken.
Just det, som då dominerat kultursamtalen i USA och som snart ska bli film.
Ja, för redan innan boken kom ut i butikerna så hade romanen fått ett fan i skådespelerskan Anne Hathaway. Hon läste den i ett svep, budade genast på filmrättigheterna och fick dem, och hon ska både producera filmen och spela huvudrollen som den här lite lätt skruvade tradwifen Natalie.
Just det, man mitt i prick casting, inte bara för att hon är Hollywood royalty, men
nej,
för att hon har
liksom... Hon passar jättebra, jag såg henne framför mig när jag läste.
Jag får en känsla av att vi kommer få leva med den här boken under lång tid framöver.
Ja, inte mig emot, för den är väldigt intressant på många sätt.
Just det, du har förstås redan läst den. Ahead of the Curve, som man kan läsa på din svanktatuering.
Ja, men man blir ändå glad av böcker som tar upp samtidsfenomen eller populärkulturella samtidsfenomen på ett smart sätt som hjälper en att vrida och vända på alla intryck och inte minst alla tyckanden som man bombarderas med. Så en bok kan ju då ge en ro att tänka själv, och det gör den här.
Det kan man ju verkligen behöva när det gäller tradwives. Okej, men jag vill höra allt. Kan vi börja med titeln? Yesteryear, varför heter den så?
Ja, men det är en lek med yesterday som igår och yesteryear som förr i tiden då. Plus att ranchen som denna tradwifen bor på heter yesteryear. Boken handlar alltså om en kvinna som heter Natalie Heller Mills, som är en extremt framgångsrik tradwife-influencer. Hon skriver om sitt liv på gården där hon odlar sin egen mat, tar hand om kor och höns och uppfostrar sina 6 barn. Hon älskar att få barn och omhuldar en konservativ kristen kvinnlighet. Hon kallar sig själv för en felfri kristen kvinna.
Mycket att smälta bara i din första info här. Men kan vi liksom, innan vi går vidare med just romanen, ta lite kort bakgrund på hela det här tradwife-fenomenet. Alltså det betyder väl traditionell fru då till exempel. Men vad är det som den här boken är en kommentar till?
Men tradwives kallas ju de här kvinnorna som har förkastat moderna könsroller till förmån för den mer traditionella rollen som hustru, mor och hemmafru. Och sen hajpar det här livet online. Vissa då till miljontals följare. Så det är oerhört populärt fenomen.
Och det handlar på något sätt, som jag uppfattat det, om underkastelse.
Ja, eller snarare kanske en tillbakagång till en annan tid som de tror var bättre. Då mannen var familjens överhuvud. Och deras livsstil är ofta, men inte alltid, bunden till kristendomen. Så det finns en kristen kärna i många av de här i USA.
Jag älskar att du är bakis, att man hör det när du berättar om kristendomen på det här viset.
Ja, men den här typen av kvinnor då lever ofta, eller lajvar, ett idealiserat lantliv. Så de låter ju sig filmas när de mjölkar kor och plockar ägg och lagar mat och bakar bröd. Allt från grunden, allt från surdegsbröd till tuggummi som de gör av majssirap. Alltså det är hopplösa grejer.
Det låter ändå lite småspännande. Tuggummit.
Ja, eller hur, man bara upphör aldrig att förvånas. Och allt här är alltid snyggt fotat. Gärna i så milt solljus eller i skenet av stearinljus. De här kvinnorna har väldigt ofta mjuka röster och alltid rena nystrukna kläder. Även när de mjölkar kor och torkar snor. Ja, men tänk Lilla huset på prärien 2.0.
Mjölka kor och torka snor. Det var en riktig Susanne Ljung-formulering.
Jag är väldigt nöjd med det faktiskt.
Otroligt. Mm. Okej, men när började allt det här då?
Ja, men det börjar väl under corona ta fart, och då så många amerikanska kvinnor postade på sociala medier om hur härligt det var att underordna sig sina män.
Den som man tänker på direkt är ju, alltså, stora stjärnan i den här genren, även hon som driver det här då, Ballerina Farm.
Ja.
Welcome to the Ballerina Farm Kitchen. Today we are making sourdough bread. We're going to do a tutorial video of step by step how to make your first sourdough loaf.
Alltså det stora genombrottet kom då med den här unga och blonda för detta dansösen.
Juilliard-utbildad tydligen.
Ja, ganska bra, alltså ballerina eller ballettdansös. Hanna Nilman heter hon, och kontot Ballerina Farm kan man följa henne när hon mjölkar kor direkt i sin kaffekopp. Föder barn i stearinljussken utan smärtlidning. Mm. Bakar bröd och serverar hemlagad mat åt sina 9 barn har hon nu.
Ja, att få höra dig berätta om tradwives, det har ändå något, det får jag ändå säga. Men den här Ballerina Farm, har inte de också blivit väldigt kritiserade? Kom det inte någon stor artikel som liksom blottlade?
Jo, det var en reporter på den brittiska tidningen Sunday Times som reste dit till den här farmen och skrev en artikel där då mannen framstår som väldigt dominant och hon som väldigt kuvad.
Just det, som alltså, de dementerade sen på något sätt.
Ja, försökte dementera sen. Nej, det är inte alls så här att han liksom tystade henne och pratade henne istället. Och, nej, det är ingen trevlig kille. Och i veckan så kom ytterligare ett stort reportage om just Ballerina Farm i New York Times. För de har också öppnat nu en butik i Midway, Utah, där de bor. Och där är unga kvinnor i långklänning och cowboyboots som köar för den här tradwifens hemgjorda mjuklass. Och det här filmas förstås också. Grannarna har satt ut trafikkoner på grund av all hysteri kring det här. Så det är ju som ett Disneyland. Tradwife Disneyland plötsligt.
We're at the Ballerina Farm stand. Just look how cute it is.
We flew 6 hours, then drove 45 minutes.
Should we go buy some stuff?
Okay, down here we go.
De har alltså gått från skärm in i verkligheten.
Ja, alltså deras estetik har blivit en kassaparoll kan man säga. De tjänar hur mycket pengar som helst på det här.
Och nya boken då är ju en fiktiv historia om en sån här typ av influencer och hennes liv. Och där får vi då följa huvudpersonen när hon just postar ut sitt liv i sociala medier.
Ja, man får följa henne hur det gick till, att det blev som det blev. Men allt är ju då förstås inte som det verkar, för bakom kamerorna så sköt ju då mexikaner om jordbruket, barnflickor tar hand om barnen. Och Natalie, hon handlar den här typen av matvaror som hon fördömer online.
Vad är det typ?
Ingen ska se vad hon
vanliga
köper.
Tuggummi.
Ja, men precis, vanlig mat. Och hon avskyr sin man som då blir förförare, den här manosfären. Alltså typ Joe Rogan-poddare, som man tycker är sköna killar. Och hon är på gränsen till att bli avslöjad med sitt fuskande av en ung videoproducent som hon själv har anställt. Eftersom hon gör jättesnygga filmer som hon lägger ut då i sociala medier. Men hon börjar ana oråd.
Så det här är liksom plotten?
Mm.
Eller vad händer mer?
Nej, för en dag så vaknar huvudpersonen Natalie upp en dag och upptäcker att hon har transporterats till 1855 och blir tvingad att leva det här lantliga pionjärlivet som hon har spelat online eller liveat. Minus då de här kashmirtröjorna och barnomsorgen då hon har haft bakom kulisserna.
Det här uttrycket be careful what you wish for, det är ju någonting man kan känna när man ser tradwives veva på ibland.
Verkligen, verkligen. Och frågorna är förstås många i den här boken. Hur kom hon dit till 1855? Har hon blivit en ovetande stjärnan i en brutal reality show? Kan det verkligen finnas tidsresor eller prövas hon av Gud eller av Satan? Och hur kan hon fly, eller kan hon fly därifrån?
Och allt det här får man ju svar på då i boken. Vi ska inte spoila det.
Nej.
Men estetiken, det här är ändå stil i P1. Berätta om liksom själva stilen.
Ja, men boken, alltså Natalie, hon är en mild och mjuk fembarnsmamma med ett sjätte barn på väg. Hon odlar självklart ekologiska grönsaker, eller hennes man odlar dem faktiskt. Hon leker med sina höns, som hon även kallar The Ladies, och flirtar då med sin cowboymake Caleb Mills, som hon då i verkligheten avskyr eller föraktar.
Om du hade höns skulle de också kunna heta The Ladies.
Fullt möjligt. En miljontals följare då blir fängslade av deras cosplay, inklusive då vita nationalistiska vloggare som betraktar henne som den sanna amerikanska drömmen.
Och det skildras också i boken?
Det skildras också i boken, så den är mångfacetterad som man säger.
Och varför skulle du säga då att den är så bra och har lett till så mycket debatt, diskussioner och uppmärksamhet?
Jo, för i verkligheten så handlar det här om mer än estetik då, till skillnad från skilsmässoviben. För den här typen av kvinnoideal, det lyfts ju fram inom den kristna högern i USA idag, där det på fullaste allvar läggs fram förslag om att bara mannen i familjen ska kunna gå och rösta, och aborträttigheterna har ju dragits tillbaka som vi vet.
Så den är bra för att den liksom pekar mot de här verkliga frågorna?
Ja, alltså det är mer än en bok som bara vill bärsa tråkiga och falska tradwives. Den är snarare en kritik av USA och av USA som ett kristet nationalistiskt land just nu, eller med de här starka strömningarna som finns i det landet just nu. Men det varken fördömer eller försvara den här kulturen eller människorna i det, vilket också är bra. Man, som sagt, man får tänka själv.
Just det, det är sån här litteratur där de bara lägger fram det så här snyggt i ljuset, så man får dra sina egna slutsatser.
Mm, ja, exakt. Ja, men det är en skruvad satir, vill man väl inflika också. Det är ju ingen superarval, utan det är spännande. Men boken varken driver eller hånar huvudpersonen eller tradwives i allmänhet, för den är ju mer än så, den vill lite mer än så.
Och de här stora frågorna då, som boken tar upp?
Ja, men varför vill unga kvinnor gå tillbaka i utvecklingen? Vad händer med feminismen? Och det skiljer väldigt väl och spännande den här djupa och mörka klyftan som finns mellan sociala medier och verkligheten genom att liksom krypa in i psyket på den här tradwife-influeraren. Liksom. Hur tänker hon?
Och där vill man ju faktiskt väldigt gärna titta in.
Men det var ju intressant att följa hennes tankar och hur huvudpersonen går från då att vara en framgångsrik student på Harvard, om en mobbad från en kristen tönt, till att bli den här perfekta kristna karaktären på Instagram.
Och hur gick det till?
Ja, men hon är lite av en AV-typ då, som beklagar brister på tro bland sina kvinnliga jämnåriga, inte minst på sin roommate då, som super och ligger med killar och inte tror på någonting och anser sig vara en fri kvinna.
Hon skulle prova att jobba med dig, få de här sms'en, lite sen, PGA.
Grejen är att författaren så skickligt sätter in oss, eller läsarna, i hennes världsbild och man nästan håller med henne. Man fattar, är det verkligen party och karriärklättrande som är meningen med livet?
Ja, till och med du tänker så, eller liksom hamnar i de banorna.
Ja, eller hur? Vem har jag anat? Men så småningom framkommer ju att det är något lite vajsing med den här huvudpersonen. Till och med hennes mamma säger till henne på ett ställe i boken, du kan väl åtminstone försöka vara snäll.
Okej, så hon är elak?
Men hon är ingen trevlig typ, hon är en komplex person måste man säga.
Men du nämnde att den alltså, sätter fingret på vad som pågår i samhället. Var det något mer där?
Ja, men boken beskriver också väldigt väl hur den här typen av uppmärksamhetsekonomi som man säger funkar. Hon beskriver hur många som avskyr henne och skriver hatfulla kommentarer medan andra liksom dyrkar den här influensen då, eller bilden av henne. Och som huvudpersonen säger då i boken, det handlar inte om att bli älskad eller hatad av de som tittar utan om att få och fånga deras uppmärksamhet.
Det är ju det som vi i den här lite äldre generationen inte fattar, att vi vill ju fortfarande göra någonting bra och bara bli älskade, men missar det här att det är liksom, hela grejen idag är ju uppmärksamheten. Det är det som är kapitalet.
Ja, mycket av det är ju så. Men boken sätter också fingret på att det ena livsstilsvalet kanske inte är bättre än det andra om man är kvinna. Författaren säger i en intervju då att boken vill visa att vi har alla blivit lurade. Det gäller både bokens konservativa kvinnor och liberala kvinnor. Ingen vinner i den här boken, eller i verkliga livet, menar hon.
Alltså den liberala kvinnan mot den konservativa.
Vilken typ av livsstil är bäst, eller är det båda lika dåliga?
Ja, och hur många gånger kan man pendla däremellan under en livstid? Ja. Men den här konservativa kvinnan då som skildras i Yesteryear, även om det på sätt och vis är en pås, alltså hon står ju på många sätt i liksom relation till den här liberala kvinnan som ju i sommar gestaltas av den här hot divorcee-estetiken.
Ja, men trender handlar ju ofta om motreaktioner. Ja, men Childwives popularitet har kanske att göra med den här girlboss-eran för var 15 år sedan.
Det var då när kvinnor liksom uppmuntrades att ta för sig på arbetsplatsen, bli tuffare på jobbet.
Ja, Facebook-chefen Sheryl Sandberg går ju då ut i den här vevan boken Lean In, vilket hon peppade kvinnor att göra just det, bara ta för er, satsa på jobbet.
Just det.
Men med tiden så insåg en hel del amerikanska kvinnor att den här individualistiska feminismen, eller vad man ska kalla det, inte löste någonting om man inte var miljonär. Så det var kanske en reaktion mot allt det här, typ, jag orkar inte längre.
Alltså vi blir tradwives för att vi hatar girlboss. Eller girlboss funkar inte, så vi blir tradwives.
Alltså vi fokuserar på det lilla livet och låter mannen dra in stålarna. Skönt.
Men okej, det är en sak att man gör det inifrån, men varför tror du att vi eller folk älskar att titta på de här kvinnorna när de då lagar mat, mjölkar kor och daltar med sina äkta män?
Ja, men vissa ser det nog som en slags spännande eskapism. Andra kanske tycker att det har någon lugnande inverkan och en hel del använder det också som en sorts rage bait, det vill säga rosseri, lockbete. Man vill hetsa upp sig och njuta av att bli irriterad på allting och få ur sig sin frustration.
Och du då, vilken kategori av tittare är du, om du nu kollar?
Ja, men jag tittar av research själv.
Just det. Research.
Ja, men jag har till exempel snubblat över den här Nara Aziza Smith, hennes matlagningsfilmer, och har förundrats, kan man väl säga.
Know what sounds really good after a long day? Some wings. I don't wash my chicken because you genuinely don't have to, but you can do as you please. This is what I make when I want a quick dinner. I started by seasoning my wings, adding some baking powder to my seasoning.
Ja, här är hon då iklädd. Ja, vad är det här för outfit?
Ja, men först bara, någon har ju beskrivit hennes röst som att hon talar med röst så mjuk att hon låter som hon blivit hjärntvättad av en sekt. Och det stämmer ju verkligen. Herregud, det är som smält smör.
Hjärntvättad av en sekt, viben, eller estetiken.
Ja, men hon är ju, alltså hon är ju jättesnygg. Hon var ju tidigare modell, eller jobbade som modell. Men hon gjorde den här kometkarriären inom den här genren genom att lägga ut och korta klipp där hon lagar mat från grunden, of course, klädd i couture. Och hon är bara 24 år och har redan 4 barn med modellen Lucky Blue Smith. Så de är ju ett väldigt vackert par.
Vad sa du, 24 år och 4 barn?
Mm.
Ja, det är som förr i tiden. Ja. Yesteryear.
Ja, verkligen. Och hon gör ju en jättebusiness på det här. Och så kommer också ut med en kokbok i höst. Homemade, of course. Men Homemade ska ni heta.
Vad tycker du om att hon har de här couturekläderna då?
Ja, men där har hon hittat en egen nisch i det här. För annars är det ju väldigt traditionella kläder. Alltså det blir ju en kontrast mellan det här hemlagade, rustika. Skulle hon göra varmkorv med bröd skulle hon göra korven från grunden också, baka brödet tyvärr och göra ketchupen.
Just det, iklädd och, då, alltså klänningar för 350 000, ja, ja, minst.
Ja. Och, ja, precis. Men det blir ju sådär, man kan inte, nästan inte låta bli att titta för att det är så skruvat. Once everything was done cooking, I transferred it over to my wooden plate. I formed my sausage into little patties and fried them off until they were nice and crisp.
Okej, så årets sommarläsning, den handlar om den konservativa kvinnan.
Nej, inte nödvändigtvis, och inte bara.
Du menar att du har någonting om den heta liberala kvinnan också?
Jag har någonting om både heta kvinnor och män. För den brittiska bästsäljande författaren Gilly Cooper är aktuell igen. Eller hon är ju död. Hon dog förra året, 88 år gammal. Men det har gjorts en tv-serie av en av hennes böcker, Rivals. Och nu finns en ny säsong att se på.
Vet du, det har jag faktiskt noterat, för jag hade en ganska brakig festkväll häromdagen.
Och då,
ja, och då, ute på krogen, mitt i vimlet, så kommer det en person efter några enheter och halar upp mobil och vill tipsa mig om att se just filmatiseringen av Rivals. Och då förstår man ju om någon person med en del enheter vill tipsa om den, att det kan ju inte vara liksom något baka bröd innehåll i alla fall. Den går på Disney Plus, sa hon.
Ja, men jag fattar att personen i fråga tipsa om den här serien, för den är toppen. Och boken betraktas som en av hennes bästa romaner. Men tv-serien är som sagt jättekul, och inte minst om man vill frossa loss i 80-tals mode och se på folk som röker och dricker och har skamlöst sex med varandra och varandras äkta hälfter.
Det är
vänsterprasslas till höger och vänster. Ja, men tv-serien, den slår nästan böckerna i fråga om många och färgstarka skildringar av ångande heta sexuella eskapader. Ja, men Gilly Cooper var långt före dagens romantasyböcker med den här saken. Och hennes böcker kallas ju även för bonkbusters tack vare den här saken.
Bonkbusters. Det är sånt som tradwives läser i smyg.
Precis. Ja, men det här, de här böckerna och den här tiden, nej, men alltså läsa eller se den här serien är också som att resa tillbaka i tiden, fast på ett helt annat sätt. Alltså back to the 80s med extra allt och lite till.
Är det inte så att den utspelar sig också i den brittiska tv-branschen som under den här tiden var ganska glamorös?
Mm, exakt. Och huvudpersonen då, Rupert Campbell Black, det är ju ändå fin, förmögen och extremt välutrustad snygging.
Välutrustad.
Mm, ja, men hans mandom, som man kan säga, ja, har ju då likt,
mandom.
Har ju då Gilly Cooper liknat vid ett baseballträ, en kryssningsrobot och Londons Post Office Tower bland annat.
Är det det här som är liksom en bonkbuster?
Ja, men grejen är att Gilly Coopers böcker har omvärderats med tiden.
Alltså, de är inte bonkbusters längre?
Jo, men tidigare kunde de betraktas som en så här, du vet, guilty pleasure. Saker, böcker man inte riktigt skyltade med att man läste. Men idag är det snarare tvärtom. Och idag jämförs Gilly Cooper med Jane Austen i fråga om att skildra klass och komiken i sociala seder. Och hon förstår komplexiteten i begär, som någon har sagt.
Det låter som något för den heta skilsmässokvinnan att sätta tänderna i.
Verkligen. Och Gilly Cooper är skarp. Hon har ju beskrivit som att hon är för människor vad David Attenborough är för djuren. Alltså båda blir som hänförda över vad de ser och lyckas förmedla det till oss andra.
Gud vad intressant.
Ja, men ingen kan ju som Gilly Cooper faktiskt dissekera det här brittiska klassamhället och genom att underhållande beskriva överklassen, hur de pratar, vilka vanor och ovanor de har, vilka uttryck och använder sig av och synpunkter, vad som går för sig och vad som inte går för sig.
Hon har liksom fingertoppskänsla.
Ja, verkligen. Och tv-serien, den känns så annorlunda, uppfriskad med alla de här pinska individerna som skamlöst liksom håller på. Inspirerande kan man väl säga. Och inte minst kul. Och det var Gilly Cooper också. Så det är humor alltså, vi talar om här. Och när hon, Gilly Cooper, en gång fick frågan om hon kunde likna sina romaner vid en maträtt, så svarade hon: "Cock au vin förstås. There's cock, lots of sex and drinking."
Är det så att man ska fimpa grillen i sommar och ta fram grytan istället? Laga lite mer cock.
Sounds like a plan. Och på tal om skilsmässor så finns det också en annan hypad bok just nu, den självbiografiska boken Strangers, A Memoir of Marriage av Belle Burden.
Och den har du också läst, ja, antar jag.
Ja.
Ja, och vad är det då?
Ja, den handlar om henne själv och den skilsmässa som hon plötsligt ställdes inför efter 20 års äktenskap. Den har också blivit en av årets mest uppmärksammade och bästsäljande böcker i USA.
Väldigt skönt att du fortfarande är den här bokläsaren. Nästan som att du liksom dör för våra synder. Du läser allt. Kan vi bara ta del av det?
Ja.
Berätta mer.
Berätta mer. Ja, men förutom att boken också har ett visst skvallervärde, för Belle Burden tillhör den sociala eliten i New York, så har hon också väckt frågor om äktenskapets juridiska baksidor, tillit och trygghet, som hon så snyggt uttryckte hela.
Intressant.
Men även om hon och framförallt maken var och är stenrika, så kan alla, i alla fall många, relatera till känslan av att plötsligt bli lämnade och försöka navigera fram en helt ny tillvaro där ingenting längre är som förut. Vem är jag? Vem är han? Måste jag lämna mitt hem?
Temat nydumpad.
Ja, verkligen.
Mitt favorittema.
Ja, det är frågor som engagerar, kan jag säga. Men boken har då avhandlats på sociala medier, i tv-soffer, tidningar och bland vanliga kvinnor. Och Svenska Dagbladet skrev till exempel att Strangers är en spektakulär relationsbladvändare. Och jag kunde inte ha uttryckt det bättre själv. Det är en bladvändare.
Jag som dessutom är besatt av skilsmässor, alltså jag ser det som en slags metamorfos. Och brukar gratulera då när jag hör att någon är på G.
Ja, men det finns dessutom en liten modekoppling, för Belle Burdens mormor var Babe Paley. Hon var redaktör på Vogue och en av Truman Capotes svanar.
Ikon. Får jag säga det?
Ja, det går bra
i det här fallet.
I det här fallet. Ja, men det var till exempel då Babe Paley som började med att knyta en scarf på handtaget till sin handväska.
Ja, och det vet ju alla vad som hände med det. Det är ju väl den största väsktrenden någonsin. Fortfarande.
Lever vidare många år senare. Men Babe Paley var en av den tidens stora stilförebilder, och en journalist skrev om henne att klädd i barnklänning, bikini eller med en ispåse på huvudet, Babe Paley är den enda kvinna som alla fruar tillåter sina män att beundra. Det slöser i med tid att vara avundsjuk på den yppersta.
Ispåse?
Det där. Jag känner att hon var bakfull på ett snyggare sätt.
Just det, det är det du skulle ha kommit i idag. En ispåse bara.
Ja, men vi har för övrigt gjort ett helt program om Babe Paley stil, om man vill veta mer om henne.
Kan man tänka sig.
Men hennes barnbarn då, Belle Burden, det vill säga författaren av boken Strangers, hon jobbar däremot som advokat när hon, eller tills hon, gifte sig med en rik hedgefondsnubbe, Henry Davis, 1999.
Stort bröllop får man anta.
Ja, hon slutade jobba, tog hand om deras två barn eftersom mannen uttryckligen vägrade göra såna vardagsgrejer. Men det funkar, tyckte hon.
Lite tradwife-tema där.
Exakt. Men under pandemin, då i mars 2020, då satt paret i karantän med sina barn i sitt sommarhus, upstate någonstans. Och så får hon ett telefonsamtal från ett okänt nummer.
Filmiskt.
Ja, hon svarar inte. Men personen som ringde lämnade ett röstmeddelande. Och när hon lyssnade på det så fick hon en chock.
Vad sa de?
"Jag försöker nå Belle. Jag är ledsen över att behöva säga det här, men din man har en affär med min fru."
Det där är ju ett meddelande som man inte vill ha.
Ja, det vill man inte, verkligen inte.
Sin telefon.
Men då istället för att försöka ge någon förklaring mer än att det betyder ingenting, så bestämmer sig hennes man bara plötsligt för att dra. Ja, men du får allt, huset och barnen, sa han, jag vill inte ha någonting. Men hon blev lurad. Och så är boken igång.
En slags skildring då med ekonomi som fond.
Hasta inte igenom äktenskapsförordet när du gifter dig, kan man väl säga.
Tack för tips. Och jag som är så rik.
Och även den här boken ska bli film. Och det här dramat är redan på gång med Gwyneth Paltrow i huvudrollen.
Också liksom Hollywood royalty. Och det betyder ju att vi kommer se mycket mer av den här historien också. Och det betyder även att vi är ahead of the curve. Mm. Det kanske blir min svanktatuering också. Det finns ju en intressant potential med den här sommarläsningen då, att få ihop hela sitt psyke genom att läsa både om Jill Coopers sexskapader och om den här trad-wife-livsstilen. Men är det inte lite märkligt att det är så att både den här liberala och den konservativa kvinnan liksom båda är på tapeten i sommar?
Eller ligger inte det helt rätt i tiden än? Polarisering även här. Men det som är bra med boken Gäster ger, det är ju att den skildrar båda sidorna. De som lajvar tradwives och de som ifrågasatte dem och deras hyckleri. För det är ju en paradox. Genom att sälja det här livet som hemmafru så har den här typen av kvinnor skapat sig högavlönade jobb. De får ju betalt för att agera en fantasi som går stick i stäv med hur de lever och jobbar i verkligheten och sliter ju hårt och tjänar massa pengar.
Så det är både den liberala kvinnan och den konservativa kvinnan som liksom smälter samman på något vis. Men jag tänker också det här stålarna då, att man kan tjäna så mycket på att tradwife-influera. Det kanske skulle kunna locka dig till korna.
Stålarna med det.
Kanske till och med ett litet blommigt förkläde. Det är, för det här är ju ändå din motsats, alltså din skugga som Carl Jung skulle säga. Och jag vet inte, jag tycker att du skulle kunna utforska den i sommar. Alltså ett underkastat lantligt kvinnoideal, påta i en rabatt, dricka lite mjölk istället för sprit, i alla fall någon av dagarna. Vem vet, Mats kanske skulle älska det.
Ja, men tro inte det, jag är en jävel på bakan.
Är du? Det vill jag se bevis på när du kommer tillbaka efter sommarlovet. Tack för idag. Och du drar ju nu.
Det gör jag. Vi hörs i höst. Och har det så kul med ungarna i sommar.
Det ska jag. Och nästa vecka när du är borta, då kommer rotten att dansa på bordet. För då blir det tradwife-tema för hela slanten. Det kommer nämligen handla om dukning.
Lycka till.
Tack, Susanne Ljung.
Tack, Samantha Ekman.
Du har lyssnat på Stil med Susanne Ljung och Samantha Ekman. Programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.